cash och det flash och det guldtand. En podcast ni inte kan vara utan. Det cash och det flash och det guldtand. En podcast ni inte kan vara utan. Guldtand.
Guldtands podcast. En podcast i samarbete med snack24.se. Tjena, tjena. Då var det dags för ett litet instick här på onsdagen, lillördag. I måndag släppte vi del 3 med Darius Ledzion här i Guldtands podcast. Sveriges farligaste sexmördare. Och det tuffar ju på. Det börjar bli hårt och... jävligt jobbigt att lyssna på ibland. Men jag hoppas ni håller till godo här i Brott och straff i Guldtands podcast. Men idag så släpper vi lite extra material med Darius. Och nu ska vi få ta del av vårduppföljning, två stycken. Det är någonting som man har en gång i halvåret när man sitter på psyk. För att där har jag fått till mig att man vet aldrig hur länge man ska sitta när man sitter på psyk. Utan det kan vara allt från 2 veckor till livet ut, säger Darius själv. Och då går man igenom sådana här vårduppföljningar för att se hur patienten utvecklas. Och om han blir godkänd för att släppas ut till allmänheten igen och bli av med sitt straff, så att säga. Det kommer vi ta del av här i podden snart. Och rättegång eller domstolsförhandling har vi haft. Så att jag tycker att det är ett klockrent koncept. Vi kör livet om Darius och hans brott. Och vi kör också domstolsförhandlingar och vårduppföljning. Vi får en riktig helhet i allting som rör honom. Det är coolt, tycker jag. Och lite nytt i poddvärlden. Jag har inte hört något liknande innan. Sen så vill jag bara tipsa om att behöver du ett extra jobb och vill jobba som telefonvärdinna, så ska ni gå in på www.club24.se och klicka i jobba hos oss. Skicka in din ansökan så blir det snabba och lätta pengar och du kan jobba lite var du vill. Det är hur bra som helst. Så gå in och kolla där om ni känner er sugna för det. Men nog om det. Nu kör vi på med vårduppföljning 1 här med Darius.
Varsågod.
Ja, ska jag börja lite? Hej, Darius, Kai Forslund, jag är verksamhetschef i Stockholm.
Hej.
Hej, vi har setts förut fast det är ganska länge sedan nu.
Jag kommer inte ihåg dig.
Nej, jag har varit och träffat dig där i Växjö, men det är ett tag sedan.
Men vi har träffats, Darius.
Ja, det kommer jag ihåg.
Yes. Hej, hej.
Hej, hej.
Jag är kurator i Stockholm. Och Susanne Fagerström, koordinator. Vi har ju sett tidigare.
Ja.
Ja, hur står det till med dig, Darius?
Med tanke på omständigheterna så mår jag bra.
Vad gör du på dagarna?
Jag sitter i förvaring, så jag gör så gott jag kan. Jag studerar mycket på egen hand, på distans.
Mm.
Och med en lärare här också.
Ja.
Sen försöker jag förebygga stillasittande.
Ja.
Och jag umgås med personal och patienterna på avdelningen.
Mm. Fungerar det bra, tycker du?
Vad är det som fungerar bra, menar du?
Med hur du ordnar dina dagar och... När du träffar med patienter och personal och så här.
Ja, personalen är trevliga. Det fungerar. De gör så gott de kan. Patienterna, de har sina bra och dåliga dagar, men ofta är de också trevliga. Men jag önskar att mitt liv såg annorlunda ut. Men
tar du några mediciner?
Nej.
Nej.
Får jag ställa en fråga?
Ja.
Kan ni vara vänliga och förklara vad vårt uppdraget går ut på? Så att jag har lite svårt att förklara för mina anhöriga också.
Vad sa du nu? Förklara vad, säg en gång till.
Vad vårt uppdraget går ut på?
Vårduppdraget går ut på att du är överlämnad till vård. av domstol och vårduppdraget går ut på att fortsätta den vården.
Och får jag fråga, vad ska vården bestå av?
Vården får bestå av aktivering, att du har någonting vettigt och meningsfullt att göra på dagarna. Själva gränserna för vården kan vi inte göra någonting åt.
Tack. Får jag ställa en ytterligare fråga? Kan du ge exempel på något meningsfullt i vardagen?
Att gå till gymmet, att gå ut på promenad, att umgås med andra.
Okej. Tack. Jag har en fråga till. Har jag någon möjlighet att få tillstånd för ny medicinsk bedömning av utomstående?
Den frågan har du ställt till kliniken i Växjö här som har hand om din vård, och du har fått svar av dem att det just nu inte finns möjlighet, om jag förstod det här rätt.
Får jag fråga hur du förstod det? Alltså, vad beror det på att det inte finns möjlighet?
Att man tycker att du har blivit bedömd. Du har träffat olika läkare och olika psykologer som har bedömt dig i relativt samstämmiga bedömningar, och då finns det inte skäl att gå vidare med ytterligare nya bedömningar just nu.
Okej. Finns det, hur skulle min framtid se ut? För det är ändå, jag kan göra så gott jag kan, men det är ändå ni som har mitt liv i era händer. Hur ser ni på min framtid då?
Man får svara dig på det här viset, att just nu verkar det fungera bra för dig där du är nu. Och då får man se tiden an. Det är viktigt att det fortsätter göra det. Och sen prövas ditt ärende av förvaltningsrätten enligt de regler som finns. Mm.
Jag menar inget illa, men ibland har jag svårt att besvara familjens frågor som undrar över min vård. Och jag vet att det kommer säkert fråga. När du säger att det fungerar bra för mig, vad är det som fungerar bra för mig enligt dig?
Att du klarar av att göra de här olika sakerna. Att det rent formellt sett är, du klarar vardagen, du klarar de aktiviteter du har. Det blir inte stök och bråk eller någonting sånt.
Får jag fråga en sista fråga? Min paragraf 7-undersökning, enligt denna, konstateras det att jag inte lider av allvarlig psykisk störning, och jag dömdes till livstidsfängelse. Sedan under hovrätten genomgick jag en rättspsykiatrisk undersökning på 4 veckor. Även enligt denna konstaterades det att jag inte lider av allvarlig psykisk störning, och även denna gång har jag dömts till livstidsfängelse. Jag har faktiskt börjat avtjäna straffet på Kumla och Tidaholm. Är inte dessa två enda psykiatriska undersökningar tillräckligt för att kunna bevilja mig en ny medicinsk bedömning?
Man kan ju inte ändra på domstolsbeslut. Ny medicinsk bedömning gör man i de fall det är livshotande tillstånd. Då kan man kräva att få det och få det beviljat. Men man gör inte en ny undersökning för att förändra domstolsbeslut.
Okej, jag har inga flera frågor.
Har Ola några frågor?
Nej tack, jag är nöjd.
Jag är också nöjd så. Tack ska du ha, Darius.
Tack. Ja, då är vi klara. Tack så mycket.
The Cash, the Flash, the Guldtand. En podcast inte kan vara utan Guldtand, Guldtand. Ja, och där bryter vi för lite reklam här i podden. Och då spänner vi öronen, så ser vi vad som komma skall. Ja, så ska vi snacka lite reklam. Och vi börjar med Snack24, teledatingbolaget som jag arbetar för. Det är ett kalas, kanonkoncept helt enkelt. Det är inte bara för att jag jobbar där, utan det är faktiskt smart alltså. Man ringer in på linjen och lämnar in sin prestation till exempel. Tjena, jag heter Kalle, jag är singel, jag bor i Uddevalla. Jag gillar äldre kvinnor som bakar goda bullar. Och så trycker man spara. Så rullar det runt på servern där inne samtidigt man är online. Och så helt plötsligt så hör Hulda det uppe i Bengtsfors att fan, han gillar ju bullar, det gör jag med. Då klickar hon, jag vill prata med honom. Och då får hon upp alternativ, vill hon skicka meddelande eller vill hon prata live? Och då väljer hon själv där. Och till slut så har vi en match då. Då kan man prata med varandra och boka upp en date eller hur man vill göra. Så att det är helt klart värt att prova om man har fastnat i de här tråkiga jävla datingapparna. Man bara kollar på en bild och trycker like. Det är ju piss. Jag kan själv tycka det efter att ha intervjuat mycket folk, så lär man sig mycket av en person när man pratar med den. Man får en uppfattning mycket lättare av personen att titta på en bild. Jag har ju tittat på mycket bilder under min poddkarriär. Och det är liksom, fan vilken bra, det här kommer bli svinbra. Så blir det skitdåligt sen. Så att, nej, det funkar skitbra på Snack 24. Och det som är det bästa av allt, det är ju det att tjejer är ju lite blyga. Så vi har lagt in en funktion där att tjejer ringer in gratis. Så att ni kan prata i lugn och ro och prova på och såna här grejer. Så att ni blir varma i kläderna helt enkelt. Så helt klart, sitter du där hemma ensam och inte har någon att gosa med eller dela med dig av dagen, så ring in till Snack 24 så kanske du har det om ett tag framöver. Om ni vill ha mer information om detta så går ni in på www.snack24.se. Nu ska vi snacka lite om Private Line, xxxprivateline.se. Så är inte adressen, utan det är bara privateline.se. Jag vill bara hitta till det lite där. Där kan du ringa in om du vill förverkliga dina drömmar med telefonsex. Och det är ju många som vill det faktiskt. Det är väldigt populärt. Och många av de tjejerna som har varit med i podden, de är faktiskt inne på de linjerna. Så man kan prata direkt med dem då. Och så slipper man ju skriva till mig om man får tag på dem. Utan då kan ni ringa in till Private Line, så är de där inne och svävar runt. Så det är bara att koppla sig fram till den prestationen du tycker är intressant. Och så vips, så har du ett direkt samtal. Och för mer information om detta så är det som gäller www.privateline.se alltså. Ja, och här var reklamen färdig för den här gången. Och jag lovar er, det kommer ingen mer i det här avsnittet i alla fall. Nu kickar vi vidare. Och där var vårduppföljningen 1 klar. Och vi ska ta vårduppföljning 2 här nu. Så ska vi se om ni själva märker någon utveckling i det. Om han gör några framsteg eller om han gör baksteg. Det är lite intressant. Ni får gärna skriva in och säga vad ni tycker om det här med vårduppföljningar. Och hur det fungerar. Om ni tror på den idén överhuvudtaget eller inte. Och glöm nu inte som sagt när ni sitter där och med mobilerna. Och gå in och likea på Spotify och Apple Podcast och alla de här hubbarna. Lämna ett betyg. Jag vill upp till 5,0. Så var jättesnäll och lämna ett betyg. Det är gratis att göra det och det är gratis att lyssna. Så jag tycker att fan om ni inte kan göra det. Det hade varit jättetacksamt. Nu kör vi vidare med vårduppföljning 2.
Hej.
Hej. Hallå David.
Hallå.
Hej.
Hej.
Vem känner du? Susann Fagerström känner du. Och så känner jag, du har träffat den här i alla fall. Och sen har vi Filip Johansson med som är kurator och HVD-samordnare. Idag. Hur är läget?
Som vanligt, ja. Som...
Jag har fått lite rapport av personalen här. Mm-hmm. Lite om dina aktiviteter och hur det går så där. Och låter som det rullar på som det brukar göra. Ja. Vad tycker du själv?
Jag har en del frågor som jag skulle vilja ställa. Är det okej? Cirka 7 stycken. Har ni tid för mig?
Ja. Jag kan bara förvarna dig om att vi i Stockholm ansvarar ju för liksom när vi placerar patienter på olika ställen i landet. Sen den detaljer kring vården för den enskilda patienten, det ansvarar läkaren på den lokala kliniken helt för sig. I Växjö så bestämmer de om förutsättningarna för vården. Men vi har ett ansvar för placeringarna kan man säga.
Har ni något ansvar för min vård?
Inte alls för din vård i detalj.
Så vem
detaljer i din vård om olika detaljfrågor har vi inget ansvar för.
Så varför har
du tänker på det när du ställer frågor så att säga, utan jag ansvarar för placeringen.
Kan du förklara för mig för så det blir mer begripligt, för att ni ansvarar bara för placering, men har ni något ansvar för min vård överhuvudtaget? Eller?
Nej, jag har inget ansvar för din vård överhuvudtaget.
Och vem har det?
Region Stockholm har fullt för många patienter och då köper vi platser i olika delar av landet. Och då har vi ett ansvar för att åt regionen, åt som man säger, tjänstemännen i regionen har vi ett ansvar att se till att vården fungerar som den ska, att den rättspsykiatriska vården bedrivs så som det är tänkt, så att säga. Men det innebär ju inte detaljer avseende medicinering och sådana saker, utan det handlar bara om placeringarna, så att säga. Att det är rimligt att placera så många patienter i Växjö och på andra ställen i Sundsvall och så, som du vet, där vi har patienter.
Och tycker du
ingenting om detaljer i behandlingen. Det bestämmer inte vi. Det får vi inte bestämma.
Och tycker du att vården fungerar som det ska?
Ja. Jag har fått rapporter, det har du ju tyckt i alla år, att det fungerar som det ska.
Kan du förtydliga vad det menar att det fungerar som det ska?
Att du får god rättspsykiatrisk vård och god omvårdnad och bra medicinsk behandling.
Kan du förtydliga det, snälla, för att jag har svårt att förstå det. Och om jag ska återberätta det för mina anhöriga, kan du vara vänlig och förklara som om jag var 5 år. Vad går min vård ut på, förutom förvaring?
Ja, jag kan inte... Det jag menar är att du får de insatserna som är adekvata för din del. Du får sysselsättning, du får ibland promenader, du får tillgång till de medicinska behandlingar som du behöver och den omvårdnaden som du behöver.
Menar du att jag blev dömd till rättspsykiatrisk vård för att promenera och få lite aktiviteter?
Så kan jag inte säga. Jag kan inte svara.
Hur skulle du beskriva det?
Du har ju varit länge inom det i rättspsykiatrisk vård.
Men hur skulle du beskriva det?
Som vad då menar du?
Vården. Alltså består den bara av promenader och att jag ska få gå till någon aktivitet då och då, är det allt?
Nej, ja. Den består ju... Vad menar du att den skulle bestå av mer då?
Borde... Alltså, det är ni som borde veta det.
Ja. Ja. Men jag tycker att den består av de sakerna som är bra för dig.
Men om jag omformulerar min fråga... Kan du sammanfatta den vården som jag har fått under snart 25 år? Hur skulle du beskriva den?
Ja, det kan jag inte göra.
Varför inte?
Nej, men jag är inte så påläst om detaljer i din vård, så jag kan inte sammanfatta den. Det får din läkare göra.
Men om jag förstår dig rätt, det är ni som betalar för min vård. Är det ni som borde försäkra er om ni får valuta för pengarna?
Jo.
Så betalar ni utan att veta vad ni får, eller?
Nej, det är därför vi sitter här. Nu har vi fått rapport om vad vi får.
Men den här situationen har pågått
i 25 år. Då tänker jag här, hur du ser på det och hur du mår.
Men om jag ställer frågan så här, jag upplever att de flesta som bestämmer mitt liv och på kliniken, jag upplever att ni kanske har svårt att säga det rakt ut, men att tanken är att jag ska aldrig komma ut i samhället igen, utan jag ska sitta här tills resten av mitt liv, tills jag dör helt enkelt här inne. Är det korrekt att av mig uppfatta det så?
Det kan jag inte svara på.
Varför inte?
För det vet jag inte. Jag är inte så påläst.
Men du ansvarar ju för mitt liv på sätt och vis. Är du inte påläst? Nej. Varför?
Nej, inte sådana detaljer. Jag kan inte säga. Jag vet att du behöver lång vårdtid. Jag kan inte säga hur många år du ska vårdas i rättspsykiatri. Det kan jag inte säga, Darius.
Vilka detaljer kan du säga?
Inga. Jag kan inte svara på några detaljer alls.
Har ni någon möjlighet att...
Om du bara har detaljfrågor så behöver du inte ställa några frågor.
Vilka frågor får jag ställa?
Du får ställa vad du vill, men jag kan inte svara på allt.
Okej. Kan jag få en ny medicinsk bedömning?
Vad är det man ska bedöma, menar du?
Om de diagnoser som tillskrivs mig överhuvudtaget var korrekta från början och om jag överfördes till rättspsykiatrisk vård på felaktiga grunder.
Du menar att någon ska tala om, någon ska göra en ny medicinsk bedömning och tala om när bedömdes rättspsykiatrisk vård, vilka diagnoser du hade då?
Om jag frågar så här, de diagnoser som tillskrivs mig just nu, det är antisocial personlighetsstörning och sexuell sadism. Och vi båda vet att de egentligen räknas inte som allvarlig psykisk störning i juridisk mening. Vilket innebär att hade jag blivit ställt inför rätta idag för det brott som jag har begått, så hade jag med största sannolikhet inte blivit dömd till rättspsyk. Så även om de här diagnoserna hade blivit korrekta, vilket jag vill understryka att jag tycker inte de är det. Men även om det hade blivit korrekt så hade jag ändå inte hamnat inom vården. Och lagen, synen på allvarlig psykisk störning skärptes sedan 2008. Så jag menar, åtminstone det enda ni kan bjuda på 25 år, det är en ny medicinsk bedömning. Sen, det är möjligt att den förändrar inte min situation, men det skulle bidra till klarhet för min riskbedömning och andra bedömningar.
Mm.
Sen å andra sidan, om ni nu är så säkra på att de här diagnoserna är korrekta så borde jag inte åtminstone få en ny medicinsk bedömning på 25 år. Vad har ni att förlora på det?
På vilken förändring den där bedömningen skulle göra då? Just.
Jag kan berätta. Till exempel, tycker du inte att riskbedömningar för återfall i brottslighet borde bygga på korrekta psykiska bedömning, det vill säga korrekta diagnoser om det finns några? Tycker du inte det?
Ja.
Det är klart att det påverkar bedömningen inför framtida beslut, inför permission eller vårdupphörande.
Ja.
Vad tycker du?
Jo, visst är det så.
Men vad innebär din ju visst? Kommer jag få en medicinsk bedömning eller vad tycker ni?
Och så, när du pratar om det här med i Växjö då, vad har du fått för svar då?
De säger blank nej.
Mm. Frågan är ju liksom vad syftet skulle vara med den här bedömningen. Det är inte riktigt, jag förstår inte riktigt det.
Jag ska försöka förtydliga. Jag menar...
Du är fortfarande inom rättspsykiatrisk vård så här, oavsett vilka diagnoser du har idag.
Ja, men det är naturligtvis bra för förvaltningsrätt att få korrekta bedömningar som används i sin tur som beslutsunderlag.
Mm. Vad anser du att du har för diagnoser idag då?
Inga.
Nej.
Inga. De två stämmer i alla fall inte.
Nej.
De har aldrig stämt.
Men under alla de här åren då, så har man inte... Har du inte olika läkare omprövat de här diagnoserna?
Ja, man kan, det beror på... Det finns egentligen paragraf 7, Richard Duck, RPO och sen Anders Forsman. Anders Forsman bedömning kan klassas som paragraf 7 också, det vill säga kort medicinsk bedömning. Sen vill jag gärna tillägga psykologens bedömning. Och då nämner jag de fyra som jag anser är i klass som kan bli godkända av Socialstyrelsen. Och tre av dem anser att jag inte borde hamna inom vården. Så majoriteten av de bedömningar som anser alltså att jag inte borde hamna inom vården.
Mm.
Åtminstone borde det i sig vara grund för att åtminstone bevilja mig en ny medicinsk bedömning. En ny medicinsk bedömning kan bringa klarhet för både min behandlande läkare och för mig. Alltså, det behöver inte vara så fyrkantigt som du kanske fäster dig vid, utan det kan också bidra till att hitta nya vägar, nya lösningar och någon slags förbättring för min vård.
Mm.
För att jag menar inget illa, och det är inte meningen att liksom ställa jobbiga frågor för dig. Men jag inser att om situationen kvarstår som den är, så kommer jag sitta här tills jag dör. Och då tycker jag att jag åtminstone borde få ordentlig chans till nya medicinska bedömningar. Ni har inga planer på att släppa ut mig, det syns tydligt.
Mm.
Och då är det inte vård vi pratar om, utan då pratar vi om fängelse.
Okej, så du menar att du skulle få en ny medicinsk bedömning och hamna i fängelse istället?
Nej, det menar jag inte, utan jag menar den vård som jag har nu kan likställas med förvaring som det finns på fängelse.
Aha. Ja.
Eller vad tycker du?
Ja, det här är lite samma sak, Darius. Det är intressant att höra ditt resonemang, men jag är inte den som kan avgöra om du ska få en second opinion.
Men det är du som betalar för den vården jag har.
Ja, det är regionen i Stockholm som betalar.
Och du beslutar om det?
Nej.
Du är en del av dem som beslutar.
Jag beslutar att du ska vara i Växjö. Men sen vad du ska få för behandling och utredningar i Växjö, det kan inte jag riktigt lägga mig i.
Men får jag höra din personliga åsikt? Varför finns det möjlighet i patientlagen för patienterna? Varför finns möjligheten för patienterna för att kunna begära ny medicinsk bedömning när den inte används? Och jag menar, jag har ju suttit 25 år. Varför kan jag inte få den beviljad?
Jag vet inte. Jag tror att den används när det är relevant, så att säga.
Och varför är det inte relevant i mitt fall?
Jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad det skulle förändra i ditt fall. Och jag vet heller inte vilka olika undersökningar du har gjort. Jag är inte så påläst som dina doktorer. Så jag kan liksom inte här sitta och rabbla upp det och redogöra för det. Så det måste man liksom vara förberedd på.
Men om vi säger
så... Dels vet jag inte vilka undersökningar du har gjort. Och sen vet jag inte vad det skulle förändra i din bedömning eller ditt tillstånd.
Då är min sista fråga, och jag menar verkligen inget illa, men om du är dåligt påläst och vet ingenting om mitt fall, varför har vi det här mötet överhuvudtaget?
Ja. För att få höra hur du ser på vården. Jag får en rapport om vilka vårdinsatser som du erhåller.
Och
det är bra för mig att veta.
Och vilka insatser pratar vi om?
Ja, det som vi nyss nämnde, vad du gör på dagarna och
ja. Får jag fråga, vad vet du om vad jag gör på dagarna?
Ja, det var det vi pratade om precis när du kom in. Att du är i skolan, i datasalen, går promenader, går på gym.
Men Ola, med all respekt, jag menar, när man läser min dom, då står det att jag är dömd till sluten rättspsykiatrisk vård. Det står inte att jag är dömd till att sitta framför datorn. Det står inte att jag är dömd att gå till gym. Det står inte till att jag är dömd till att promenera. Jag förstår inte riktigt att vården ska bestå bara av dessa saker. I vilket syfte? Vad hoppas man?
Vilken vård vill du ha då?
Jag vill inte ha någon vård.
Vad vill du ha för något i vården?
Jag tycker att den första livstidsdomen var korrekt från början. Men om jag ändå...
Ja, men nu har du rättspsykiatrisk vård. Och hur ska vi göra för att den ska bli så bra som du vill?
Ja, vad tycker du?
Jag frågade dig.
Nej, men jag har ju berättat att Jan säger att jag inte har någon...
Jag har redan sagt vad jag tycker.
Jag har ju berättat att jag, enligt mig, lider inte av dessa diagnoser som tillskrivs mig. Men jag har gjort fel från början som har lurat det bedömande för att kunna hamna inom rättspsykiatrisk vård. Och nu är jag här och jag känner mig maktlös. Det är ni som bestämmer över mitt liv. Jag har ingenting att säga om. Och ni tycker att den vård som jag ska genomgå, det är att promenera, gå till gym och sitta framför dator. Jag menar, här inne så kanske håller det. Men jag menar, om allmänheten skulle också få tänka liksom på det här, så det låter inte bra alltså.
Jag är ledsen där, men vi måste faktiskt avbryta.
Yes.
Det är nya efter.
Men hur som helst, tack för samtalet.
Tack för idag.
Och där var vårduppföljningarna klara. Och jag tror att det var många där ute som lyssnade som inte har hört det här innan. Alltså. Och det är kul att få presentera. Så nu vet ni hur en vårduppföljning går till. Och mycket mer har jag inte idag, utan nästa vecka nu på måndag så är det dags att släppa del 4 och det sista avsnittet med Darius Ledsion. Och då kommer ni kunna skriva in till mig och säga vad ni tycker om personen och avsnittet för att få en helhet i. Jag är lite nyfiken på det. Vad tycker ni själva? Ska en människa som har begått de här brotten släppas ut eller inte? Sen får jag in mycket skrivelser om du är idiot som släpper han, du är idiot så va. Och vad tycker du själv? Vad jag tycker, det är ju orelevant. Grejen är att vi intervjuar ju människor och publicerar och intervjuer. Våra personliga åsikter är inte involverade i detta och vi är inte först på bollen. Alltså TV4, Aftonbladet, Lazaro, alla de här har Peter Dokumentär, alla de här intervjuar brottslingar som har begått olika brott och så gör vi. Så att det är inte så, ni behöver inte skriva liksom in, vi ska sluta lyssna på det nu, vi kommer aldrig mer lyssna på det. Alltså, det är inte så att jag kommer radera avsnittet för det, utan då är det bättre att ni bara slutar lyssna. Så är ju alla nöjda. Då behöver man, det är helt valfritt att lyssna på podden, som så att sagt. Så då vet ni läget, att vi syns nästa måndag igen för del 4 och fram tills dess så syns vi på social media. Instagram är Gultans podcast och Facebook Gultans podcast och TikTok podcast _ Gultans. Lämna era betyg om podden, klicka i stjärnor, hjärtan, allt möjligt och så önskar jag er en fortsatt trevlig semester. Ha det bäst från Gultan, tjena! Gultans podcast, en podcast i samarbete med snack24.se. The cash och the flash och the guldtand, en podcast ni inte kan vara utan. The cash och the flash och the guldtand, en podcast ni inte kan vara utan. Guldtand.